Per Ståhl, då är det dags att köra igång Placera-podden.
Just det. Välkomna till veckans Placera-podd. Jag heter Per Ståhl. Vid min sida har jag min kära kollega Jesper Norberg. Vi har ju inte poddat på jättelänge.
Nej, det var höstlov och sjukdomar och allt möjligt emellan. Men det funkar bra ändå, tycker jag.
Jag har poddat själv och du har poddat själv. Ja. Idag är jag lite nervös. Det brukar jag aldrig vara.
Är du nervös?
Jag heter ju Ståhl. Jag brukar vara rätt cool. Jag har ju två gamla lärare, vill jag på att säga. Nej, men jag gick ju skolan för jättelänge sedan, som vi alla. Men idag känns det lite extra speciellt. Vi har inte sett herrarna på väldigt länge. Nu säger jag herrar. Och jag välkomnar hit Adam Gerge och Henrik Diner. Välkomna.
Tackar.
Välkomna.
Så jag är alltså gammal Uppsala student.
Är du det? Ja, är du Lundastudent?
Alltid ett plus.
Alltid ett plus.
Så då har jag börjat på minus då, som är Lunda student.
Nej, det har jag inte sagt. Men det
är plus där också.
det är ett jätteplus. Jättekul att ha er här. Jag pluggade i början på 90-talet. Och jag har haft er båda faktiskt i olika kurser. Vi ska inte prata betyg eller sånt där. Eller vem som var hårda. Men jag minns, för jag hade i alla fall... Adam, det hade jag grupparbete för, en finansieringskurs. Och då var jag inne på ditt kontor några gånger. Litet kontor, kommer jag ihåg, som vette ut mot den där stora... Är det Sysslomansgatan? Spelar roll. Ja. Men då i alla fall, jag kommer ihåg datorn. Och jag kommer ihåg, du hade en sån här bakgrundssave, vad heter det, som kommer upp när datorn inte var. Och där stod det DOG-fonder.
Redan då?
Ja, men det här måste ha varit 93 någonting. Ja, 94, kan det stämma? 93-94?
Ja, de här idéerna om att starta ett fondbolag, de börjar utkristalliseras egentligen sommaren 94.
Ja, sommaren 94.
Så att det kan möjligen varit på vårkanten 94.
Ja, men det kan något sånt där. Jag gick ut 95 i alla fall.
Kommer du ihåg vad Stenhammar sa om sommaren 94? Att Sverige var som en bananrepublik.
Vi hade det var fotbolls-EM.
Tropiskt väder, usel ekonomi och bra fotbollslag.
Så är det.
Bara för att
välkomna hit. Nu firar ni 25 år som fondbolag.
Ja, ett kvarts sekel.
Ett kvarts sekel.
Så är det.
Och det är ett Uppsala fondbolag. Jättekul. Ja. Nu, jag tycker vi kör igång.
Ja, det gör vi. Jag är nyfiken på det här. Vad är det som drev er då den här sommaren 94 att starta det här? Vad var tanken? Vad var liksom målsättningen och sådär?
Alltså jag tror att man kan ha olika minnen av historien sådär. Men som jag minns det så, alltså både Henrik och jag, vi var ju väldigt genuint aktieintresserade. Mm. Och det började ju när vi var väldigt unga. Så att i båda våra fall i tonåren. Och i och med att vi börjar, åren går ju så började vi göra aktieaffärer under 70-talet. Så vi hade ju liksom det som fritidsintresse och hobby under väldigt lång tid. Även innan vi hamnade i universitetsmiljön. Och jag tror väl att det var så att du, Henrik, tänkte att det skulle vara spännande att göra någonting annat än att bara bli lektor vid universitetet. Mm. För vi satt ju vid universitetet och Henrik höll på att doktorera och jag skrev en livsavhandling. Och där någonstans i mötena och i fikarummet så tyckte Henrik på att och såg i mig en person som var nästan lika aktieintresserad som Henrik.
Ja, vi var nog kloka nog också efter ett tag att inse att ska någonting bli bra i livet som man gör, då ska man vara riktigt, riktigt intresserad. Och aktie var nog vårt riktiga intresse. Va? Så att jag tror att det där låg nog i bakhuvudet också.
Och i den miljön på den tiden, hur stort var aktieintresset generellt?
Det här var ju ändå i början på 92, började vi kanske prata 91. Kommer inte riktigt när vi började prata med. Det var ju ganska stort. Ja. Men det var ju slutet på 80-talet kan man säga som Sverige blev ett ordentligt aktieland.
Mm. Jag tror man kan säga så här att även aktieintresset på, det blommade väl ut. Det var väl många som blev aktieintresserade under 80-talet i och med att det var så stark börs.
Ja.
Men vi var liksom Henrik var ett och ett halvt årtionde före det och jag var ett halvt årtionde före det. Eller hur man ska uttrycka sig. Eller lite mer, ja.
Men det var ju ändå lite kristider, för jag kommer ihåg när man själv pluggade, de som gick ut precis när jag hade börjat fick inga jobb. Det var ju ganska tufft där 91, 92, 93, när ni ändå ändå satt och filade på konceptet. Det är lite vågat kan man tycka.
Ja,
då,
men om man också tänker efter en gång till så gjorde ju inte riktigt vi då. Va? Men man ska ju alltid starta saker och ting när det är lite dåligt. Va? För då är ju andra inte riktigt alerta. Och sen så, när det blir bra då så får man ju automatiskt ett par goda år. Va? Så vi hade ju i den meningen kan man säga att vi hade tur. Det var ingenting som vi avsåg och tänkte att nu ska vi starta. Nu är det rätt läge. Nej, så tänkte vi inte. Men det visade sig vara det.
Ja, det är lite intressant. Ni är de tredje vi har här nu som har startat eget fondbolag och det timingen inte har blivit den rätta, tyckte man kanske då. Men precis som Henrik säger så var kanske timingen den rätta för att...
Tänkte vi så här att börsen hade faktiskt fördubblat sig 1993 och vi startade 94. Va? Men liksom, det var nu vi kunde göra det också, skulle vi inte göra. Det var inte krångligare än så.
Vad var det, tycker ni... som särskilde er från andra fondbolag? Det finns ju på något sätt den här vad ska man säga, bilden av Dino & Gerge för många år sedan. Det var liksom att här sitter två smarta aktieintresserade herrar och tittar på text-tv ungefär. Det var lite den här bilden som målades upp jämfört med den här traditionella finansmarknaden inne i Stockholm. Ni sitter på en annan ort. Och
var det var sann.
Det var sann. Var det medvetet att ni valde den där strategin? Eller?
Omedvetet medvetet.
Ja, omedvetet medvetet. Ja. För annars var ju på något sätt när jag jobbade i finansmarknaden på början någon gång 1990-talet, då var det var ju väldigt fortfarande finanssikt. Grabbigt, man skulle sitta vid Stureplan och det var hela den här biten, och så dyker ni upp med en helt annan image, tycker jag i alla fall att det var, och de flesta andra också.
Ja, jag tror i och för sig den här branschen alltid haft många väldigt duktiga människor, så att det tror jag, och många eftertänksamma och ödmjuka. Men sen är det klart, jag tror att fördelen om man startar ett fondbolag, och vi var ju tidigt ute när vi gjorde 94. Det fanns ju så att säga inga som gjorde en greenfield riktigt i fondbranschen i Sverige vid den tiden. Det är ju att man kan göra precis utifrån hur man önskar. Man kan tänka långsiktigt och väldigt fritt. Jag tror att väldigt många duktiga människor satt ju kanske i miljöer som var mera hårt strukturerade på olika sätt.
Lever företagskulturen kvar som den såg ut för 25 år sedan?
Absolut, gör den. Så är det.
Det är det.
Men ni startade själva, ni var två. Det var ni två och... Det var ni två Och idag är ni betydligt fler än två.
25, 26 stycken.
Jag tror att senaste går... Vi är på väg att bli 29. Vi är 28 anställda och det är på väg, 29 personerna är på väg in.
Men ni har ändå växt ganska... Ni har vuxit som bolag, men ändå ganska kontrollerat känns det ju som.
Vi har ju hela tiden haft fokus verkligen på det här med aktier och liksom i vårt sätt att tänka, så är det riktigt centrala är ju liksom att fundera över vad är företagsberättelsen i det här bolaget? Vad menar vi med det? Vad är det för verksamhet? Vad är det för produkter? Vad är det för ledning? Vad är det för ägare? Vart är bolaget på väg? Det är liksom hela tiden vårt hjärnfokus, och så fundera på hur ser den här värderingen ut och också tänka riktigt långsiktigt. Så det är liksom där vi har hela tiden befunnit oss. Och klart, med den kärnan så att säga, så har vi tagit då lite steg framåt då och då och startat någon ny fond. Men varje gång när vi har startat någon fond så bygger det på att man hittar duktiga människor som tänker på ett likartat sätt. Och sen finns det ju en annan liksom rent renhetskrav att vi kan inte starta någon fond som vi inte själva kan tänka oss att investera i. Och det är ju också någonting vi gör, att vi investerar i de egna fonderna.
Och jag misstänker också att den här företagskulturen är avgörande för, vad ska man säga, successionsordningen. Att, jag menar, ni har varit med ett tag och ni kommer inte sitta och leda bolaget i all framtid. Arvet går igen på något sätt.
Det hoppas vi.
Ja. Men det är väl viktigt, absolut, det du säger, att få in de här rätt personerna.
Ja, absolut. Vi har försökt göra vad vi kan så att säga, för att bygga ett mycket fokuserat men ändå successivt lite bredare fondbolag som inte bara är beroende av Henrik och mig. Nej. Klart. Och det är det ju inte längre idag. Jag menar, våra viktigaste, vi är ju heltidsanställda, Henrik och jag, och fullt engagerade i bolaget. Men det är klart, vi är inte på samma sätt engagerade precis i den dagliga förvaltningen. Nej. Utan det måste ju vara de fondförvaltare vi har som är ansvariga för det.
Men bärande tanke hos oss, så det var kanske inte helt medvetet från början. Vi satt ju i Uppsala och det var lite off så där. Det var ju en viss mening. Även om det är lätt att ta sig i Stockholm, så åker man ju inte dit bara för ett jättekort möte tillbaka och ett möte senare på eftermiddagen, utan det var ju en viss distans. Att från början så var det ju väldigt viktigt för oss att när vi skulle investera i en aktie, köpa en aktie och de aktier vi följde, då byggde ju vi själva vår berättelse kring bolagen. Vi läste inte så mycket. Vi läste analysrapporter, men det var ju den meningen att lära sig om bolaget. För analytiker kan ju mycket mer om enskilda bolag än vad vi kan. De jobbar ju kanske bara med 5, 10, 15 bolag, medan vi tittar ju egentligen på allt. Men det gäller ju att ha rätt nivå när man tittar på ett bolag, och så ska vi bygga den här berättelsen själv. Varför äger vi den här aktien? Och då ska det vara 2, 3, 4 relativt enkla grejer, men de ska vara viktiga för bolaget och man ska orka följa dem och hänga med. Vad händer på de här? Det var liksom vår huvudtanke, tror jag.
Och jag kan tänka mig också, vi pratar med många förvaltare som förvaltar på utländska marknader, som är USA-förvaltare eller Asien-förvaltare, men som sitter i Stockholm. Vi frågar alltid, är det inte liksom en nackdel att sitta så långt från de här marknaderna? Och nästan alla säger att nej, men det är nog snarare en fördel, för vi slipper det där bruset. Jag kan tänka mig att det är lika samma sak med att sitta i Uppsala, att slippa det här Stockholmsbruset, där det är väldigt intensivt ibland.
Alltså vårt företag associeras ju väldigt mycket med Dino Jari aktiefond, den första fonden vi startade, som har blivit relativt stor. Men idag har vi ju 5 fonder. Och vi har ju flera fonder som har sin inriktning mot utlandet. Och första steget vi tog där var ju starta en global fond. Då kan man fråga sig, hur kunde vi liksom drista oss till att ta det steget? Och när vi så tittade ut över vad fanns det för globalfonder, så var de ofta av karaktären att de var investerade i väldigt många länder och hade ofta ett antal, och inte sällan rätt många, av de större bolagen i varje land. Och då blev det ofta portföljer på sådär 250-300 innehav. Alltså de hade liksom den karaktären. Och även om de var i någon mening lite aktivt förvaltade, så blev de relativt indexnära. Men vi tyckte att man borde prova idén att faktiskt starta lite mer koncentrerad förvaltning, men med globalt fokus.
Men det man tappar när man sitter i ett land och ska förvalta en global fond, och det vi hade när vi, Adam och jag, förvaltade en svensk fond, det var ju att vi kunde ju träffa företagsledningar i varje bolag. Man kunde läsa om dem, man lärde känna dem lite ytligt, man kunde förstå, eller i alla fall vilja försöka förstå, vad var det här för personer, trodde man på de här eller inte, va? Den komponenten tappar man ju lite grann när man förvaltar en global fond. Men det finns ju ingen som har möjlighet och lära känna företagsledningen i globalfond, eftersom de finns ju överallt i världen. Då är det ingen möjlighet att träffa folk, fast man är ändå på samma planhalva som de andra förvaltarna av globalfonder.
Sen skulle jag säga, det har ju varit en väldigt stor utveckling de senaste, alltså när vi satte vår globalfond för ungefär 10 år sedan, eller när vi kom igång med den, det hade ju skett väldigt mycket. Det hade skett en professionalisering av informationsgivningen i egentligen alla, de flesta bolag ute i världen, och inte minst de som kanske är mest aktuella för den typen av förvaltning vi bedriver. Så att man på något vis, så var spelplanen var liksom lite utjämnad, att sitta i ett hörn i Sverige. Så att det var liksom en anledning. Och sen så är det också så att man kan ett sätt att moderera den här liksom närheten till bolagen, det är ju att om man har ett lite färre bolag, ett 30-tal i en portfölj, då kan man ju lite närmare följa bolagen och åstadkomma möten, komma till konferenser och liksom få lite mer kött och blod i de här bedömningarna. Så att det är liksom en avvägning där. Men allt annat lika, så är det ju så att har man en mer globalt inriktad förvaltning, så blir det lite mera urvalsprocess, lite mer nyckeltal, lite annat som man jobbar med. Men det där är ju till för att stödja och hitta de här bolagen som man tycker är intressanta.
Men du nämnde att ni har ganska koncentrerade portföljer. Är det en regel för...
Ja, vem har sagt det?
Jag tyckte du sa det.
Alltså jämfört med 250 bolag.
Ja, precis.
Vi har ändå 35-40 bolag.
Man vill komma, 35, är det ungefär för samtliga fonder ni har ungefär den regeln? För du sa ju ändå att det finns ju många fonder idag som uppfattas nästan som indexfonder, fast som kanske inte själva
vi är ju indexavvikande, absolut.
Ja.
Därför att vi normalt, som Henrik säger, att i storleksmål mellan 30 och 40 har vi, är vad våra fonder har.
Okay.
Mm. Så, att så ser det ut. Och det betyder ju, jag menar, då är man ju... Sen kan man ju välja att använda det mandatet på olika sätt. Så att säga.
Precis.
Men det...
jag tänkte lite det Henrik pratar om, att ni använder säljsidans analyser för de kan bolagen bra. Men det känns ju som att ni har haft någon tanke, du pratar lite 3-4 faktorer eller variabler som kan vara viktiga i ett bolag för att investera. Kan ni utveckla, vad är de viktigaste faktorerna som ni har liksom tagit med er på resans gång i eran
bolag? Det där varierar nog från bolag till bolag, men i princip allting handlar ju grunden om hur ser vinsten ut om 3-4 år, och sen så ska man ju då försöka förstå för det här bolaget, vad är det viktigaste för vinstutvecklingen och normalt också då omsättningsutvecklingen de kommande 3-4 åren. Och det är de tre eller två komponenterna som man måste förstå och bryta ner dem till lite förståeliga komponenter som man kan följa. Så tror jag att vi tänkte. Och det varierar då från bolag till bolag, vad det kan vara.
Ja, det är klart, mellan sektorer och så. Men har ni kvar, är det liksom lite käpphästar som finns kvar i förvaltningen idag också när ni har tagit in nya förvaltare?
Det är vår målsättning och vi tror det. Och sen den här långsiktigheten, att man ska inte hamna och vara stressad. Det är lätt att bli, eftersom man ser ju kurserna varenda dag, man ser performance i fonden varenda dag. Men man måste orka ha en långsiktig syn på saker och ting.
Jag tror att Henrik säger 3-4 år. Jag beskriver det som inte sällan 5 eller mer. Alltså när man sätter sig ner och tittar på bolagen så det är viktigt att man har ett långsiktigt fokus, och då funderar man ju lite mer, vad är verkligen kärnan i det här bolaget, och kan vi trovärdigt bilda oss en uppfattning kanske 3-4-5 år eller mera bort, var kommer det här bolaget att befinna sig? Och för att liksom kunna lösa upp den knuten, då måste man ju gå in och själv äga liksom en analysprocess där man funderar över, vad är det för verksamhet, vad är det för produkter, är det rimligt och känner man förtroende för den här ledningen, hur de beskriver, vad de åtgärder de gör och vart de är på väg. Alltså den här typen av frågor är liksom det som upptar förvaltarna i förvaltningen. Alltså det är klart, sen tycker jag också att något som särskiljer oss lite grann kanske från en del andra, det är att vi har 2 förvaltare per fond. I vissa bolag kan man ju ha liksom team som omger en enskild. Mycket ofta är det ju en enskild förvaltare, men i och för sig som arbetar kanske i en större organisation och team. Och det finns liksom olika framgångsrika modeller för att sätta upp det där. Men vi tycker att det har visat sig över tiden att det finns en positiv liksom dynamik i att vara 2 och föra ett samtal över de här sakerna i bolagen över tiden, och att man kanske slipar av kanterna lite på varandra. Mm. Så att vi tycker att det är, allt talar för att det är en bra modell att jobba med.
Och det var så ni började själva en gång i tiden, så jag förstår ju modellen så. Hur pass långsiktiga är ni, om vi pratar långsiktighet, lite investeringar? Har ni några, jag brukar alltid fråga fondförvaltaren om de har några innehav som ni har haft väldigt länge eller sedan fondstart, om det finns kvar något sånt, eller hur?
Jag tror att på 25 år så tror jag inte man kan hitta, jag tror knappast man hittar någon aktie som har varit med precis varje period. Sen så finns det ju vissa aktier som har varit med relativt länge historiskt. Vi hade ju framgångsrika placeringar i Nokia relativt tidigt. Mm. Vi har haft väldigt framgångsrika innehav i Hennes & Mauritz över tiden.
Nibe har ju varit i portföljen väldigt länge. Mm. Fantastiskt bolag.
Absolut.
Men fick den kommer till börsen någon gång på 90-talet?
Jag tror de kom 95 kanske till 95, börsen. Ja. Och vi var ju hälsade på Gert-Erik kanske 96 eller möjligen 97 när det var ett pyttelitet bolag, och han var frustrerad över hur börsen behandlade hans bolag. Och han var ju en äkta företagsledare och kanske inte riktigt tänkte i börstermer, vilket han ju inte skulle göra. Va? Men det var väldigt intressant.
Ja, det var väldigt uppiggande möte vi hade med Nibe, och vi fick väldigt stort förtroende för Nibes möjligheter. vid det tillfället.
Mm. Han är ju en unik företagsledare.
Så att, han är ju, Gert-Erik är ju unik på många sätt. Och jag reagerar på det du sa om att han inte tänkte i börstermer så mycket. Gör för många vd det idag? Vi märker ju bara på vår redaktion ibland när vi skriver en artikel att då är det någon vd som blir sur. Och...
Alltså ibland kan de ju vara lite för känsliga för hur en kvartalsrapport mottas på marknaden. Vilket ju egentligen är alldeles tokigt. Va? Men börs-vd är väl lite utsatta ifrån styrelsen, ifrån analytiker och... Som gör att de ibland kan vara lite för känsliga för det. Det har väl också att göra med att perioden när bolaget går dåligt, då är de pressade från alla håll. Va? Så det är inte heller något kul att börsen reagerar dåligt. Går bolaget bra under en lång tid har gått bra, då kan de ju ha en mer avslappnad attityd mot kvartalsrapporter. Va? Men så fort det blir lite sämre, då tror jag att de är lite mer känsliga för det där.
Mm.
De är utsatta ju företagsledare. Hela tiden har de ju fokus på sig.
Ja, det är inte bara, nu bryter jag in lite före, om vi bara, även som förvaltare har man ju fokus på sig från andelsägare.
Verkligen.
Och
verkligen, varje dag står det media. Dessutom i tidningen, eller stod.
Ja, men det stod jag, precis. Hur jobbar man där? Om vi säger, bolagen levererar ju dåliga rapporter ibland.
Ja.
Och det kan vara lite för mycket fokus på det, men långsiktigt så är det ett bra investeringscase.
Ja, det är liksom, men det är ju det vi verkligen vill bygga, ett bolag som orkar stå emot så att säga. Det riktigt viktiga är att man i det här längre perspektivet ser att man trovärdigt kan göra en rimlig bedömning att jo, men det här ska vi ha på längre sikt. Och då blir man ju inte så känslig för de här mer kortsiktiga.
Nej, för en långsiktig placerare så är egentligen en lite svajande och fluktuerande börs som är orolig då. Det är ju en fördel, va? För kan man stå kring bolagen, men då måste man verkligen kunna det. Va? Man får ju inte köpa automatiskt bara för att den går ner i kurs. Det kan ju vara alldeles katastrofalt, men har man verkligen koll på historien, då är det ju så att aktier, speciellt i lite röriga tider, de kan ju fluktuera 10, 15, till och med kanske 20% utan egentligen någon anledning. Och har man då koll på storyn, fine, då köper man mer av aktien, jättebra, den är ju billigare.
Men de här fluktuationerna, vi har pratat mycket om det i den här podden, för vi har ju märkt att vad jag brukar kalla passiva pengar, jag tror Johan Thorén kallar för dumma pengar, men passiva pengar har ökat i betydelse. Jag tror passiva är större än aktiva i USA nu till exempel, och vi kanske är på väg dit i Sverige också, jag vet inte riktigt. Men det kan vara en förklaring till också att vi de senaste åren har fått ökade fluktuationer. Vi har sett att delårsrapporter kommer in svagare än väntat, att aktier kan gå ner 15-20%, vilket rent fundamentalt ibland känns väldigt överdrivet. Hur påverkar det er? För det måste ju ändå vara ganska frustrerande ibland. Det blir sådana enorma svängningar på kortsiktiga resultat.
Ja, men i grunden återigen, det är bara en fördel om man verkligen kan stå och tänka långsiktigt. Va? Så det där gillar vi i grunden. Sen kan det kortsiktigt vara, det är aldrig någon kul om börsen går ner 5-10%. Det blir lite uttag och kunder och det blir en allmän oro kring marknaden. Va? Men om man ska vara krass och se det långsiktigt för en fonds performance, då är det bara bra om börsen fluktuerar lite då och då.
Jag tror man kan nyansera den här diskussionen lite grann. Jag tror att jag ser liksom inget tydligt motsatsförhållande mellan passiv förvaltning och tydligt aktiv förvaltning. Det historiska problemet har ju varit att man har haft en väldigt stor andel av marknaden har ju varit indexnära förvaltning med kanske lite mer marginella aktiva inslag men relativt höga avgifter. Det har liksom funnits, det har varit en stor del av marknaden och den ser ju ut att krympa över tiden. Men jag tycker att allt talar för att det finns ett tydligt utrymme både för fortsatt utveckling av tydligt aktiv förvaltning och fortsatt också passiv förvaltning. Passiv förvaltning har ju vissa fördelar naturligtvis, att den är kostnadseffektiv.
Ja.
Den har ju också väldigt tydliga nackdelar som väldigt sällan diskuteras och nämns, och det är ju det här att sitter man till, skulle, även om ingen vet liksom vart man befinner sig, men ponera att man sitter i slutet av en väldigt stark uppgångsfas, då leder ju det ofta till att en del kanske lite uppblåsta börsvärden utgör ganska mycket av index och liksom rent mekaniskt då tar ju en passiv förvaltare på sig sådana positioner. Så att på något vis så visst, man får ju liksom uppgångar fullt ut med lite mindre eftersom man betalar en avgift när man har en passiv förvaltning, men man får ju garanterat nedgångarna också. Och på något vis så är det ju ändå mycket som talar för att duktiga aktiva förvaltare brukar ju kunna klara rätt så besvärliga marknader lite bättre, allt annat lika, över tiden. Så att jag tycker att det liksom den där diskussionen kommer rätt sällan på banan.
Okay.
Så man får leva i symbios och det kanske så det blir att...
det är ju självklart att det är här för att stanna. Men jag kan ju tycka att den... jag tror det finns en tendens hos en del institutionella, professionella förvaltare som upphandlar förvaltning att välja både och. Man väljer både kostnadseffektiv förvaltning men man kompletterar det med aktiv förvaltning.
Får det här några konsekvenser på sikt? Tror du att fondbranschen kommer att transformeras de närmaste åren? Konsolideras? Det är ju en konsolideringsprocess.
Ja, det håller på lite grann. Mm. Absolut.
Mm. Det rör sig ett påtagligt lägre avgifter i indexfonder och den typen av fonder som gör att intäkterna till fondindustrin de minskar ju helt enkelt. Och då är det klart att det får konsekvenser för hur strukturen ser ut.
Vad tog ni betalt när ni började? Vad tog man betalt för en fond på mitten på 90-talet? Det har inte jag någon koll på riktigt.
Jag tror att när vi startade Dino Jerry aktiefond då jämförde vi ju bara med breda Sverigefonder.
Mm.
Och då kostade de ungefär 1,5% då.
För det var ju bankernas fonder.
Ja. Det var de stora bankernas produkter.
Bank och lite försäkringsbolag.
Ja.
Det var redan då relativt lågt i ett internationellt perspektiv. Mm. Och sen så jag skulle tro, jag kan inte det exakt, men jag skulle tro att en genomsnittlig Sverigefond idag kanske ligger kring 1,2%. Mm. Vilket var den avgift vi valde för 25 år sedan.
Det var tidigt. Men jag förstår. Och ni var tvungna att särskilja er från dem.
Vi tyckte väl liksom det kändes, alltså det var väl den här enkla tanken att vi ska själva kunna investera och i fonderna det ska kännas en rimlig nivå.
Hur mycket kapital har ni startade? Jag vill bara se vägen hur ni har gått med er att förvalta ett kapital och sådär, för ni har ett antal fonder idag, 5 stycken som du sa.
Ja, vi startade ju sent i oktober 94 och årsskiftet 94-95 tror jag vi hade 6-7 miljoner i förvaltning och det betyder ju 6-7 tusen kronor per månad i intäkter. Det blir man ju inte fet på, va?
Nej, du får ju till och med en lektorlön.
Det var ingen mätare.
Extremt välbetalt kan jag
precis,
tänka.
Precis, men vi var ju långsiktiga även på den här kanten. Ja. Så nästa årsskifte 95-96 då tror jag var uppe i 18 miljoner ungefär.
Mm.
Och sen så årsskiftet 96-97 ett år senare då var det uppe i ungefär, det var tre gånger det var uppe i 60-70 miljoner någonting då.
Då bör ni tjäna pengar.
Ja, så de första 3-4 åren, så här, löner var ju den stora kostnaden. Så vi anpassade ju bara lönen efter vad vi hade för intäkt. Vi började med var det 1000 kronor i månaden, om ens det, va?
Mm.
Och jag tror, vi hade ju vår styrelse undrade lite, för senare ska ni kunna ta ut lön och leva på det här. Och då, jag tror att det var på tredje året så tyckte jag, men nu kan vi ta lite lön. Och det var ju inte så stora löner. Som jag minns, det var vår första riktiga lön när vi klev upp från 1000 kronor på 8000 kronor i månaden.
Det var ett enormt steg.
Det var
inga mäklarbrickor på fredagar.
om ni bara tittar tillbaka lite på den här tiden, känner ni att man... Jag gillar ju bolag av kött och blod, ägarna med ganska stor del. Gert-Erik är ju en i Nibe har blivit väldigt förmögen. Men min tes är att man fattar lite bättre, lite långsiktiga beslut. Kanske lite mer genomtänkta beslut.
Mm.
Känner ni att, fattade ni förvaltningen i början? Det var väl ändå lite kniven på strupen. Inte så jättemycket kapital, inga löner riktigt. Att ni kände att nu måste vi göra bra aktieval. Eller visste ni att ni kunde det här? Som ni hade hållit på med aktier.
Jag tror att vi var ganska tålmodiga och vi visste att vi ville hålla på med det här. Och vi sa ju någonstans när vi startade bolaget att vi utvärderar inte förrän efter 5 år.
Mm.
Så kan vi liksom inte på något vis leva få ut någonting av det här efter 5 år. Då, så att vi liksom gav oss lugn och ro att faktiskt bara jobba på. Mm. Och jag tror att det var en viktig nyckel. Och sen så tror jag också att allt företagande bygger ju på... vad ska man säga, att man inte helt förstår svårigheterna.
Nej, precis.
man sätter igång med det och så får man liksom se vad det blir. Och sen hade vi ju turen att ha väldigt, jag är lite osäker på åren där, henne kanske minns lite bättre, men det var 95 eller 96. Alltså det var något av de här tidiga åren så hade vi ju ganska goda resultat och fick dessutom lite god press i Dagens Industri. Mm. Jag kan inte riktigt placera det i tiden, men och det gjorde ju liksom att vi kom lite grann upp på kartan. Och sen sammanföll det här ju med att man gjorde en reform när det gällde allemansfonderna.
Mm.
Så att man skulle liksom...
Ja, man avskaffade helt enkelt allemansfonder. Och allemansfonderna var ju en nackdel för oss, för att allemansfonderna hade ju det problemet ur vår synvinkel sett att man fick bara spara, jag tror det var 2000 kronor max i månaden. Och det betyder att skulle vi ha en allemansfond, då kunde ju inte folk egentligen sätta in mer än 25 000 om året. Och det gick ju inte för oss att starta en fond som var en allemansfond. Utan då startade vi en vanlig aktiefond, men då hade vi problemet att väldigt många människor sparade ju i en allemansfond. Va? Så att det dränerade ju den potentiella marknaden för oss. Va? Så när det där likställdes, det blev ju en liten puff för oss.
Och en aspekt till, det blev ju också så att det blev en viss rörlighet när man tog bort allemansfondssystemet och liksom... vaknade en del människor till och tittade, oj, det här har jag i mitt allemansfondsparande, jag kanske ska göra på ett annat sätt. Så det skrevs lite artiklar och det blev en viss rörlighet i marknaden. Så i kombination med att vi hade goda resultat och lite trevlig press gjorde att fler upptäckte oss. Så liksom där någonstans efter 3-4 år började vi kunna i någon mån leva på det. Vi var ju vana med väldigt enkla doktorandinkomster.
Så efter 5 år blev, då var det ganska bra. Då var det en bra business.
Det började bli.
Ja, och sen efter det så kom ju stora pensionsreformen. Jag tänker med premiepensionssystemet där vi millennieskiftet som var ganska utskällt i början.
Det blev ju försenat ett år.
Jag tror att vi förvaltade i och för sig. Alltså när premiepensionssystemet startade så hade vi redan en miljardförvaltning. Så vi hade redan blivit relativt stora innan det här valögonblicket kom.
Men det tog det fart också, kommer jag ihåg.
Ja, i och med att många fick ju den här katalogen kring PPM i brevlådan. Och jag tror faktiskt att vår fond, gick man på någon, var det 5 eller 10 års historik, så var ju vi den bästa fonden där. Så vi kom ju väldigt lyckat ut ur den där valprocessen. Och det gjorde ju att vi blev ju lite kända hos... kanske inte var man, men i alla fall de som öppnade den här katalogen.
Precis, inom Sverige-kategorin så var det den bästa, absolut. Och jag tror att bland alla fonder var den tredje bästa i den där katalogen.
Ja, jag överdrev lite.
Och det gjorde liksom att...
Jag överdrev tydligen lite.
Marginellt.
Ja, precis. Nej, alltså det var ju... Så det upptäckte ju många oss. Och det är klart att det gav kanske också att lite fler också såg oss utanför premiepensionssystemet.
Då måste jag fråga, hur mycket har ni under förvaltning idag?
Idag har vi cirka 50 miljarder.
50?
Ja, totalt i de här 5 fonderna.
Och då måste jag ändå komma in på, apropå, ni fick bra press under många år. Senaste åren så har det varit lite sisådär med positiv press. Ni har ju haft, avkastningen har påverkats negativt av ett antal innehav. Hur hanterar man en sån situation och hur får man anställda, liksom det ni pratade om tidigare, att fortsätta vara fokuserad och se förbi bruset och vara konsekvent i sitt agerande? För det måste ju ändå tära på er och på era kollegor när det får den vändningen lite grann.
Alltså det hör ju till. Mm. Alltså väljer man att göra som vi gör, att jobba med 30-40-tal innehav i portföljen och visserligen tänka en hel del då på riskspridning inom de ramarna. Alltså bolag kan jag ha liksom olika, väldigt olika affärsmodeller, olika inriktning, befinna sig i olika branscher, ha olika konjunktur, stabilitet och så vidare. Så man har ju liksom med sig de tankarna. Men det är ändå så att från tid till annan så kan ju det bli på ett sätt som man inte riktigt hade tänkt sig. Mm. Och det, så är det ju med all förvaltning. Och det har ju Henrik Dien och jag också upplevt historiskt. Vi hade ju en rätt så besvärlig period, 4-5 år i mitten på det så kallade 00-talet.
Ja.
Då vi inte hängde med i marknaden. Vi fick en del lite dålig press och så vidare. Men det är ju liksom ett pris man får betala om man kombinerar att verkligen jobba hela tiden långsiktigt och inte så indexnära och jobba med stockpicking, att ibland så blir det lite sådär. Så att det är, och det är klart att Henrik och min roll i det är ju så att säga att vara i bästa fall lite kloka farbröder och bevara den här liksom långsiktigheten. Ja. Och det är viktigt när man utvärderar in-house en förvaltare, det är att man förstår vad är företagsberättelsen i de här bolag man har, hur tänker man kring det, att man liksom, det är trovärdigt och att man förstår det. Det är det viktiga. Sen hur utfallet blir något enstaka år, det är liksom en det får lite bli som det blir. På samma sätt så ska man ju vara kanske lite försiktig och slå sig för bröstet. Vi har ju haft enstaka år när vi har varit mer än 20% bättre än index.
Ja.
Så att det är ju det är liksom två sidor av myntet.
Precis.
Och nu har vi ju haft sådär 1,5 lite kämpigare år. Men vi får väl se lite vad det tar vägen. Vi är väl aningen mer optimistiska efter den här rapportperioden.
Okay. Det är ju en avvägning, men Adam och jag, vi har ju den modellen att vi har två förvaltare per fond och de ska ju känna 100% ansvar för vad de gör. Alla bra beslut, alla dåliga beslut, allting ska ligga på dem. Ska vi ligga för nära, ha för mycket synpunkter, det blir inte riktigt bra över tiden, men då löper man ju också risken att man kanske har lite lång distans till vad händer i portföljen just nu. Det där är en svår avvägning för oss.
Kommer de gärna till er, förvaltarna?
Nej, vi...
Eller är det ni som... hur ser relationen ut?
Jag tror att de upplever att de är väldigt självständiga. Mm. Sen blir man som förvaltare. Det är ett väldigt utsatt jobb. Om man liter uppriktigt när det helt enkelt går dåligt. Va?
Ja.
Så det är klart att det är tungt och man blir lite... Alla människor... Man tappar lite självförtroendet om det går dåligt något år. Va? Det är väldigt jobbigt. Va? Så att... Det är en ganska besvärlig sits att hantera. Och det var en av anledningarna till att vi tycker att det är väldigt bra att vara två personer. Va? Då kan man i alla fall prata med varann, förhoppningsvis.
Men jag misstänker ändå att det här kommer ju den här företagskulturen in då. För att i en sån situation, och jag har själv varit med om det tidigare, kanske att man kommer in i de här perioderna där det inte går så bra. Och man får, det påverkar självförtroendet att det är lätt att man stressas fram till att fatta kortsiktiga beslut.
Ja, det är alltid en risk.
Ja. Ja, det är en risk. Och då, jag tänker att det här kommer i företagskulturen in väldigt mycket.
Ja. Nej, vi ser ju inte någon, vi ser ju ingen sån risk innanför våra dörrar.
Nej.
Det tycker jag inte man kan säga.
Men ni har gjort en del förändringar i senaste åren, eller? I in-house?
Ja, man kanske inte skulle tycka det som att vi har gjort förändringar.
Eller, det har skett förändringar.
Det har skett förändringar, precis. Adam Nyström kom till oss, en av förvaltarna av den stora fonden, och sa att han var tvungen att sluta av familjeskäl.
Ja.
Så det var liksom det första som hände. Sen gick du ett tag och sen slutade Gustav Zetterblad. Och jag tycker väl kanske inte att det var så naturligt, för de hade ju jobbat som ett radarpar hela vägen i vår firma.
Ja.
Så att de var ju mycket framgångsrikt och gemensamt ansvariga för att starta din nya småbolagsfond.
Mm.
Som numera är sisådär kanske den tredje största småbolagsfonden i Sverige. Sen fick de ju efter 5 väldigt framgångsrika sådana år jobbet att jobba med din nya aktiefond. Och sen hände det här helt enkelt att Adam var tvungen att sluta.
Mm.
Och sen fick det konsekvensen att Gustav slutade så småningom.
Mm. Här?
Och sen har jag också, tittar man lite framåt, så har det ju lett till att då har vi ju första steget var ju att låta Carl Bertilsson kliva in i stora fonden.
Just det.
Och han kom ju, hans karriär historiskt har ju varit att vara verkstadsanalytiker på Handelsbanken först. Och sen jobbade han ett antal år tillsammans med Jessica hos oss på vår US Small och Microcap fond. Framgångsrikt.
Mm.
Sen så småningom här under hösten anställde vi ju Simon Pettersson som kommer från Lundbergs kapitalförvaltning.
Så ni har en bra setup?
Absolut. Det här är ju, de är från och med hösten här är de ju fullt på
banan.
Så är det.
Ja.
Kul. Jag tänkte en annan sak när vi pratade. Du har ju sagt att ni är lite kämpigare. Ni hade någon period som var lite tuffare. Hur pass viktigt är det att få in rätt ägare i fonden, andelsägare? Alltså som förstår hur ni tänker kring investeringar. Att ni avviker mycket från index. Att det kan bli dåliga år eller dåliga 2 år på raken och så. Så att inte pengarna går in
lite,
ut för mycket.
Det här är ju lite som en fråga till en företagsledare om börsen, tycker jag. Alltså jag tycker att det måste stå fritt. Vårt jobb är ju så att informera om de fonder vi har och försöka förklara hur vi gör och varför. Både i våra rapporter och i allt vårt material. Och sen så måste ju enskilda individer och institutioner och andra välja oss utifrån från det de ser och tar del av där. Med det sagt så kan man ju säga att det finns ju liksom ett... jag skulle tro att vi tack vare att vi började från en väldigt liten bas av växt så har vi kanske en andel andelsägare som kanske är lite mera...
En kärntrupp eller?
Ja, ja. Alltså, som har kanske lite mer. Vi har ju ofta basunerat det här långsiktigheten och att vi avviker en hel del. Vi har ju många år, vi har avvikit 8-10% både upp och ner. Mm. Så att säga, så att jag tror att rätt många av de som har sparat länge hos oss är vana med att det finns lite avvikelser. Och det viktiga är ju liksom trovärdigheten i att vi verkligen jobbar med den här förvaltningen. Sen så finns det ju en lång rang.
Ja, jag kör på.
Det finns ju mycket institutioner. Så, alltså, det kan ju finnas institutionella placerare, försäkringsbolag och annat som svarar för sina andelsägare. Alltså de liksom ligger inte i vår bok, utan vi möter bara så att säga någon större institutionell motpart som sen kan ha andra uppdragsgivare i en eller annan form. Och då kan man ju säga att det kan ju liksom bero på deras långsiktighet och hur de vrider och vänder på det. Och jag tror att det finns... det där är ju en lite tuff ekvation. Alltså vi är ju en lite annorlunda amöba i och med att vi faktiskt har så pass aktiva portföljer. Mm. Så det passar inte alltid in i alla sammanhang. Alltså det kräver att köparna av fonderna verkligen förstår.
Sen hade vi ju den lite unika situationen, tror jag, som också skilde oss ifrån andra bolag. De första 3-4 åren när det egentligen bara var Adam och jag på bolaget. Och då fanns ju inte internet på samma sätt som idag. Så att när en kund blev kund så började det ju normalt med att den ringde till oss. Hej, jag skulle vilja ha lite information skickad till oss. Visst, ja, skickar vi en senaste rapporten och lite blanketter och så. Så de första 500-700 kunderna hade vi egentligen pratat med i stort sett varenda kund. Mm. Och det är klart, över tiden så skapar ju det där någon form av, inte relationer och något för mycket att säga, men de hade ju, som Adam sa, de hade ju sett uppgångar, de hade sett att vi hade haft något enstaka sämre år, men vi hade ju haft en långsiktigt bra utveckling, så det var nog ganska långsiktiga. Men sen kom ju det här med internet, och då kom ju det här med olika plattformar eller distributörer, där ju Avanza är kanske en av de största, men det finns ju många sådana nu. Och det gör ju att vi har ju en mycket mindre andel direktkunder idag, alltså som vi har namnet på i våra böcker. Va? Den stora delen ligger ju då hos distributörer som Avanza och Robur och banken överhuvudtaget, och det finns andra också på marknaden. Va? Och det gör att då har ju inte vi riktigt samma direkt access till kunderna. Då sitter ju kunderna kanske inte aktivt, men de blir ju utsatta för en mellanhand, va? Som kan vara rådgivare. Och det gör ju att det är en ganska annorlunda situation hos oss. Men tittar vi på de som är direktkunder hos oss, då har ju de lämnat oss i mindre utsträckning än vad andra har gjort de senaste 1,5 åren.
Hur har det sett ut med ut- och inflöden de senaste 2 åren?
Ja, alltså vi har mött alltså det är ju på gott och ont, så vet man att man lever i den här branschen. Så att det är alltid så att allt annat lika blir det någon kraftig nedgång på börsen, oavsett hur man faktiskt går relativt det, så blir det allt uttag. Och går man, som vi har gjort, lite sämre än index under en lite längre period, då blir det alltid uttag. Går man lite bättre så blir det alltid insättningar. Alltså det är så det ser ut.
Marknaden fungerar.
Och vad ska vi gissa, om vi idag förvaltar 50 miljarder, det kanske har flödat ut 15% eller något sånt där, ska jag gissa. Bland tummen och pekfingret. Så att det är ju liksom det är så det
så världen ser ut.
Så är det, och det tycker jag väl är rationellt på sitt sätt. Det man kan konstatera är ju att ofta så sker det där ju med, det riskerar ju ske med viss fördröjning. Okay. Ofta reagerar ju människor kanske lite i ett sent skede. Så att så är det. Så att det riskerar ju alltid att det blir lite kontraproduktivt.
Just det. Om man blickar 25 år framåt då, jag satt med och poddade med Johan Thorén här för någon vecka sedan, och de firar faktiskt 15-årsjubileum, så att de firar också jubileum. Och de tror jag är 13 anställda och sånt där. Men han såg inget självändamål i att, nej, men om 15 år så ska vi vara 40 anställda, vi ska ha 15 fonder, utan han såg, det finns alltid en risk med att växa för mycket. Nu har ni väldigt mycket pengar under förvaltning, men tänker ni lite grann likadant, att
jag skulle,
Ni är ändå 29, det är inte så ja, himla mycket nej. Jämfört med många andra. Alltså,
det är ju 5 fonder som man ska
ja.
Säga det. Mm.
Ja, jag precis. Tror också det. Jag återkommer till det vi pratade om tidigare, att vi vill ju bara starta sånt vi kan tänka ja. Oss investera i själva. Om och när man tar andra steg så måste man känna att nu har vi rätt personer att göra det här jobbet på plats.
Ja.
Alltså de aspekterna måste liksom vara uppfyllda. Och därmed är det inte sagt att vi inte kan ta ytterligare några steg så småningom, men, ja, men det är klart fokus just idag och den närmsta tiden, den är ju på leverans och se till att visa att vi jobbar på och att utfallen med lite förhoppning kan se lite bättre ut.
Ja, det enda fokus som vi har och som vi alltid haft, det är ju egentligen att har vi bra utveckling i fonderna, en bra performance i fonderna, då får vi alltid pengar under förvaltning. Det var ju därför som vi dröjde ju med ända till årsskiftet 2008-2009. Vi hade ju hållit på i drygt 14 år innan vi startade vår andra fond. Då kan man ju tänka att varför ni inte startade mer tidigare? Ni kanske kunde ha fått in mer pengar. Det är möjligt, men vi tänkte så här att gör vi det bra med den fond vi har, då kan den bli ganska stor. Mm. Och det är mycket bättre än att vi startar 2-3 fonder och så kanske vi inte riktigt sköter dem där om vi tar för mycket på oss. Va? Så det tror jag var ganska klokt. Sen kom det ändå till ett steg när vi tänkte att vi borde nog ha lite mer folk i firman så att vi får lite långsiktig stabilitet och övergång den dag som vi inte är lika unga längre.
Va? Man måste ju sätta ett ljus. Alltså våra nystartade fonder sedan 2008 där det, men de har ju varit över tiden förhållandevis framgångsrika. Så att vi har ju 5 fonder som från startögonblicket alla är framgångsrika. Även om några av dem har haft det lite kämpigt det senaste 1,5 året. Mm. Så att det är ju liksom det läget vi har. Inget annat. Så att, och med det sagt också, vi kan tycka ibland att det är lite synd att vi så mycket associeras med Henrik och mig när ja. Det de facto är ett fondbolag med 28 anställda. Mm. 10 professionellt anställda förvaltare, 5 fonder, att vi skulle önska att det pratades lite oftare om vår global fond och vår US-fond och andra saker vi har på banan som fungerar mycket väl.
Vi får bjuda in övriga förvaltare någon gång.
Bra idé.
Eller
definitivt.
Hur? Prata om de andra fonderna. Jag tänkte på, ni nämnde tidigare att det känns som att det börjat gå lite bättre och då nämnde du efter rapportperioden. Är det något speciellt där? Har ni legat
rätt? Ja, jag skulle vilja säga att tittar man på marknaden nu så var det ju en... vi har ju haft ett, inte minst då i Dino och Jerry aktiefonden och viss mån i småbolagsfonden, kanske lite fler innehav i allt annat lika i verkstadsbolag. Mm. De kan ju vara lite olika konjunkturkänsliga.
Ja.
Men det har ju funnits en tidigare på vårkanten här har det ju funnits en alltså marknaden har ju tagit ganska stor höjd för konjunkturnedgång.
Mm.
Och det som har hänt, och då har man ju premierat så att säga sådana branscher och bolag som inte har varit så konjunkturkänsliga. De har ju premierats ganska mycket under en period. Så en del av dem har ju fått förhållandevis optimistiska förväntningar samtidigt som en hel del bolag lite mer inom verkstadssektorn inte minst har fått ganska försiktiga förväntningar som var det på vår kanten och det där tittar man på den rapportperiod som har varit nu så ser det där ut att skifta lite grann. Därmed är det inte sagt att man ska vara försiktig och extrapolera det i något kort perspektiv men vi ser ju att det ser lite annorlunda ut. Faktiskt.
Rapportperioden, min känsla när vi gick in i Q3, det var ju precis som du säger, det fanns ju en betydande konjunkturoro. Vi hade sett ganska många industriföretag ute på kontinenten USA som hade vinstvarnat. Och när rapporterna kommer in, och nu pratar jag om de stora verkstadsbolagen, så ja, orderingången var lägre för de flesta, men det var inte fullt så allvarligt. Det var på något sätt, man gick inte in i väggen, det var inte totalt ras. Nej. På något sätt. Ja. Är det din bild också?
Ja, alltså min bild är ju bara min personliga så att säga. Den är ju att jag tror att det lever kvar. Det var en sån dramatisk utveckling och konjunkturutveckling 2008-2009 där i princip det blev stopp i hela världskonjunkturen på just grund det. Av de här finansiella problemen. Och jag tror att det där lever lite kvar, men jag tror att det var en väldigt unik och väldigt ovanlig händelse. Så tittar man liksom i ett mer 50-års perspektiv eller någonting, så en mer normal konjunkturnedgång, den håller ju på 1,5 år och visst det blir lite jobbigare, men så löser de knutarna upp sig igen. Och jag tror att till exempel ett sånt bolag som Volvo idag, varför står det i 150 plus kronor efter en sån här rapport, och även där man ser att lastbilsförsäljningen viker? Ja, det är nog för att marknaden börjar tänka lite förbi, den börjar fundera lite mer på att få se hur besvärligt blir det här och så vidare. Så att, och det där gynnar ju sådana som vi som är långsiktiga, som kan tycka att ett sånt bolag som Volvo är relativt försiktigt värderat även i ett långsiktigt perspektiv, även sett över konjunkturcyklerna. Mm. Men det är klart att vi får ju leva med Volvos upp och ner, nedgångar så att säga. Men jag tror att det är det som har börjat hända lite grann på marknaden.
Och det är någonting, ja förlåt.
Och jag skulle också säga att väldigt många aktier har ju börjat bli lite mer räntejusterade när det gäller värderingar. Men där tog man ju i ganska mycket i en del av de här bolagen som har lite mer stabil verksamhet men kanske inte alltid så hög tillväxt. De har fått förhållandevis höga P/T-tal och värderingar. I ett relativt univers så att säga, jämfört med verkstadsbolag så var man lite väl taskig mot verkstadsbolagen. Alltså även sett över rimlig förväntan på konjunkturcykler.
Vi har pratat mycket om det, precis som det du är inne på, att marknaden har för vana att analysera kommande lågkonjunktur, så gör man det genom att analysera den senaste. Och du var inne på det, att den senaste var ju unik i många avseenden.
Jag förhoppas det.
Jag förhoppas det, precis. Så att, det kanske är det, för det är ju alltid den här tävlingen om vem som har rätt i räntemarknaden eller aktiemarknaden. För räntemarknaden signalerar ju väldigt tydligt i början av hösten, augusti, september kanske, att vi hade den inviterade yieldkurvan och så vidare. Då börjar den här oron. Men samtidigt, om man tittar på vinstutvecklingen, estimaten har reviderats ner i princip under hela 2019. USA tror jag S&P Q3 var ner 3% vinsten och sånt där. Är det inte ändå lite svårt att förstå varför börsen är på all time high nästan hela tiden? Nu har ju den svenska börsen inte gått så himla bra över 1,5 år om man justerar för utdelningen.
En väldigt viktig motor och variabel är ju naturligtvis det extremt låga ränteläget i världen. Alltså det är klart att det spelar ju in om man gör det. Där vet vi ju inte hur det blir så att säga. Men tror man att det blir en låg ränta länge så ska det påverka. Och man kan ju säga i ett relativt mening så har det ju väldigt stor omfattning påverkat obligationsmarknaden. Mm. Mm. Och det har ju väldigt stor omfattning påverkat fastighetsmarknaden. Ja. Och den tredje stora liksom realtillgångsmarknaden, det är ju aktiemarknader och bolag. Även utanför aktiemarknaden. Och det är klart att det har väl inte... Den har väl legat lite efter i den här räntepåverkan. Men däremot så valde marknaden valde ju att först justera upp ganska mycket lite mer stabila bolag i någon mening av att man var liksom konjunkturorolig så att säga. Mm. Så det är väl lite mer min bild. Alltså det är olika krafter. Jag menar, vad är en normal värdering? Ja. Alltså vad en normal värdering på 70-talet var att köpa bolag till halva nominella kapitalet så att säga. När vi levde i en hög ränta och hög inflationsvärld. Man kan inte helt lösgöra sig från det. Men som det är idag så är mycket talar ju för att det blir en låg ränta länge utan att jag kan göra liksom bedömningen av hur det de facto blir.
Ni har haft mycket exponering mot banker tidigare. Är det en sektor som ni... Hur ser ni på den sektorn? Är den här räntemiljön?
Ja, alltså den tar ju stryk när det är minusränta. Det är ju ingen tvekan om det. Och sen har vi ju den här utmaningen från så kallade fintechbolag. Ska det bli någonting av dem? Man kan ju säga att Avanza är ju en typ av sånt bolag som har gjort det väldigt bra. Nu har de tagit aktiehandel och de har tagit en hel del av fondbiten i och med att de är en distributör där, va? Och nu är väl andra oroliga för att ska man komma åt bostadslånen, hypotekslånen hos de stora bankerna. Det är ju ändå den stora vinstmotorn i bolagen. Och då har det ju startats upp lite grejer där och så kommer in bolag som ska göra någonting på betalningsförmedling och så vidare. Det har inte blivit någonting stort av det där. Möjligen i värde men inte i omfattning på deras affärer. Va? Men det där oroa väl folk för bankerna. Vad händer med bankerna om 5 år? Och sen som lök på laxen så har de ju fått det här kring AML, alltså asset eller money laundering. Och det är ju besvärligt. Där sitter ju bankerna i en väldigt svår situation. Och de är ju inte facet, de är ju gränssnittet ifrån företag och privatpersoner när det gäller att föra över pengar till andra och föra över tillgångar. De har varit för dåliga på det här, men de sitter i en mycket besvärlig situation. Alltså de har fått stryk på många kanter, bankerna. Alltså det återstår att se hur motståndskraftiga de är. Än så länge visar de ju relativt god lönsamhet fortfarande. Den är på väg ner, men sen har ju datasystem har man nog speedat upp ännu mer, så det finns nog ganska goda möjligheter för bankerna att rationalisera ännu mer än vad de har gjort tidigare. Va? Då ska de bara klara av att göra det, behålla sin kundnöjdhet. Då tror jag att det blir relativt okej för bankerna. Va? Men det är en lite mer osäker miljö för dem än på länge. Det kan man inte komma ifrån.
Vad vill ni se att de gör? Är det mera rationaliseringar?
Ja, alltså den hårda sanningen är ju att bankerna har ju alltid varit relativt duktiga på att rationalisera, men det där måste öka ett snäpp till. Det ser man ju inte minst på Handelsbanken. Det är ju den hårda verkligheten tyvärr. Va?
Ja, och det ser vi också från.
Ja, det är de signaler som kommer här. Sen vet man ju inte hur tydliga de vill vara i det kommunicerandet. Och för det är ju ingen kul känsla för personalen att veta här ska vi minska ganska kraftigt de kommande 3-4 åren. Det är ju ingen trevlig miljö.
Nej,
den blir inte så produktiv.
Men överlag så känns det som att ni har en positiv bild på aktier. Och det har kanske till och med förstärkts efter tredje kvartalet.
Ja, alltså vi är ju inne i det här på riktigt lång sikt. Och jag tycker att det finns ju ingenting som talar för att aktier inte i ett längre perspektiv ska vara väldigt intressant. Och vad bygger jag det på? Jag tycker det är ju väldigt, väldigt allmänna tankar, men jag tror inte man får glömma att det finns fortfarande miljarder med människor ute i världen som vill få en bättre levnadsstandard. Och det finns många länder med mer eller mindre välfungerande system som ändå strävar åt det hållet, och det här tror jag kommer att fortgå, så att jag tror att det kommer att kräva en fortsatt ganska stor tillväxt, och jag tror att den både kommer att efterfrågas och den kommer att levereras. Så att jag tror att man ska vara långsiktigt ganska optimistisk om möjligheterna, och sen så utöver det så kommer det till nya branscher och nya fenomen och jag menar i den historiskt rikare delen av världen, och det kan ju jämnas ut så att säga med den här utvecklingen, så finns det ju nya behov när det gäller liksom åldrande befolkning och så vidare. Så det är, överhuvudtaget tror jag det finns massor med möjligheter där.
Men det reses ju viss oro kanske, inte minst med tanke på vilka bekymmer som miljön står för inför de närmaste 10-15 åren och kanske ännu längre. Att hur kan vi öka BNP? Hur mycket fokus ska det vara på det? Ska vi producera mer grejer och slita och släng samhället? Men då får man ju inte glömma att tjänstekonsumtionen är ju en allt större del av BNP. Då ska vi ställa om samhället, energisystem, återvinning, nya material. Det kräver ju enorma investeringar de närmaste 10-15 åren. Så det är möjligt att det kan bli omställningsproblem. Men ser man framåt så tror jag vi måste ha en tillväxttakt. Annars har vi inte råd att göra den omställning som vi har. Va? Och det betyder ju inte bara att vi ska producera massa ton plast och kasta ut i havet. Utan tillväxt kan ju ske på många olika sätt. Det får man ju inte glömma.
Det är allt viktigt är ju att den sker rimligt liksom, med en rimlig ESG-profil så att säga. Och det är ju, de frågorna blir ju allt viktiga, men det är ju också potentiella investeringsteman i det.
Det var ju precis, nu tar du min fråga här. Men om vi bara bygger på den, för det här måste ju ge, det kommer ju allokeras kapital hit oavsett till miljöföretag som har lösningar på vissa miljöproblem.
Visst, det satsas enormt på det runt om i världen.
Hur ser ni här? Tycker ni att är det mycket investeringsmöjligheter för er? Eller här kräver den egna analysen mycket för att det kommer för mycket kapital och kanske inte blir... Det blir många
alltså det här slår ju alla branscher. Ja. Du kan ju titta på de traditionella svenska verkstadsföretagen, men allt ifrån SKF så kan de ha kullager som mindre friktion. håller längre, bättre underhåll. Då behöver du kasta dem mindre. Det går åt mindre energi för att driva maskiner. Du kan gå igenom varje traditionellt verkstadsbolag så hittar du en mängd områden där de kan göra väldigt mycket för att helt enkelt minska spill på material och energiåtgång.
Jag tror att det gäller två saker här. Dels måste man, de bolag man tycker är intressanta när man letar företagsberättelser och funderar kring dem så är en faktor, det är ju redan involverat i förvaltarnas process att tänka på ESG-faktorer. Mm. Och det blir ju över tiden en allt viktigare faktor. Alltså det måste finnas på plats, det måste finnas ett sånt arbete. Annars är ju de här investeringsobjekten riskabla i sig. Mm. Och sen är det klart att vissa branscher och vissa har ju tuffare såna här frågeställningar än andra. Och sen så finns det ju också en möjlighet som lite mera investeringstemat kommer upp nya intressanta bolag och affärsidéer som mer eller mindre drar nytta av de här trenderna. Och det finns, i våra portföljer finns det ju viss mån lite sådana investeringar i olika bolag som drar viss nytta av det. Så att det är ju men man ska också vara medveten om att det har varit en viss boom i att man har satt upp lite mer så här miljöorienterade fonder och annat. Mm. Så att tittar man ut över de möjliga investeringsalternativ som finns så är en del bolag som är kanske lite tydligare, har tydligt väldefinierade affärsidéer som är inriktade mot det här området. En del av dem har relativt höga värderingar.
Ja, vi pratar ju om Nibe. Mm, 95 ja. Som ja. Var ett annat typ av bolag ja. Då än vad det är idag. Men det förknippas ju väldigt mycket idag med hållbarhet och lösningar på vissa delar av klimatproblematiken. Så. Mm. Och har väldigt hög värdering. Historiskt är den väl högre än någonsin.
Jag har gått ner lite på sistone.
Ja. och via Tomra som är sånt där när man pratar med mycket förvaltare också som har blivit väldigt...
Nej, där får man ju vara försiktig som förvaltare och titta på bolagen ordentligt och tänka igenom de här bitarna.
Ja. Men vi kommer inte få se någon klimatfond då? Tidno Gergekle? Eller är det
tåget? Jag ska aldrig säga aldrig,
men tveksamt. Nej, inte säga aldrig, men det står inte närmast på agendan.
Nej.
Ja, alltså vår agenda nu är ju att
det är ju inkorporera.
Fokus på de fem fonder vi har och jobba på med dem i så lugn och ro vi kan.
Ni pratar ju lite transition och lite företagskultur och 25 år är en lång tid och vi är inte 25, någon av oss runt bordet här längre. Och så. Hur tänker ni på övergången? För man hör ju att ni tänker mycket, eller det finns ju de tankarna när ni pratar lite. Hur är det med ägande och så här? Hur rekryterar man bra förvaltare? Finns det? Det har ni, men för ni ägde bolaget till 100% när ni startade.
Ja,
när vi startade, absolut. Mm. Och i dagsläget så äger ju Henrik och jag vardera 40% ungefär av bolaget. Så 20% är fördelat på i huvudsak andra förvaltare i företaget. Och det är klart att vi har ju, det gör ju att vi har ju en väldigt långsiktig syn på de som jobbar hos oss.
Gör det att ni får bra personal också? För det jobbar på en Sverigefond hos en stor bank, så ja, då kan du köpa in det bankens aktier såklart. Men alltså du kan ju inte äga fondbolaget direkt. Eller
det är två olika beslut. Alltså vi har ju vi har ju rimligt konkurrenskraftiga löner i botten och ett rimligt genomtänkt långsiktigt rörligt ersättningsprogram som väl står i proportion med vad många andra förvaltare har där ute. Och sen är frågan när man har man jobbat hos oss ett antal år och allt fungerar väl och vi ser på det långsiktigt, så ser vi ju gärna att man kan någon gång emellanåt erbjudas möjlighet att bli delägare. Men det är ju liksom, det är ju två lite oberoende beslut. Så ska jag säga, och det är klart att det är ju ett privatekonomiskt värde på firman så att säga som är färre så att säga som man får köpa till, och det betyder ju att det är ganska mycket pengar.
Ja, det fick
jag. Så att blir man delägare så har de här, alla som är det har ju fått låna ganska mycket pengar och för att kunna bli delägare över tiden.
Men då har man ett commitment.
Ja, absolut, det tror jag, när du säger det så jag tror att man ska se och förstå. Det finns ju ett otroligt starkt fokus nu och visa resultat över tid i den här firman. Och commitment är jättestarkt. Så är det.
Ja, det blir ju det när det blir, som du säger, om man tar stora lån för att investera. Och det är kanske den största investeringen man har gjort, när man även jobbar. Ja, ja. Kan jag förstå att då tänker man över sina investeringsbesluten också både ett och två gånger till fonden. För att det ska bli så pass.
Nej, och sen så om man har varit delägare ett tag och det, man kanske med lite tur har lite lägre belåning och får över någon liten slant, så ser vi ju gärna att man investerar det i den egna fonden man förvaltar. Mm. Så att,
får man bonus i fonden? Alltså, går det in i fonden? Det är jag alltid undrat. För det brukar jag fråga. Ja, det är lite olika hos fondbolagen. Nej, alltså vissa har att det går in i andelar. Och...
Ja, alltså jag tror att det är nog väldigt likartat hos alla. Det finns ju ett väldigt utförligt regelverk. Ja. Nu sen ett antal år tillbaka. När det gäller rörliga ersättningar. Så att dels måste de stå, liksom ha en längd och en tidshorisont som står i proportion till de mål man har i fonderna, och i vårt fall så är det ju liksom en femårig utvärdering och horisont. Så att det finns en väldigt tidsutdräkt. Så att det är på historiskt levererade resultat i den mån det ger rörlig ersättning som man kan få lite bonusavsättningar. Och de måste kvarhållas av bolaget länge. Så att man ser att det inte var någonting som finns någon anledning att återvinna eller att inte få ut den där rörliga ersättningen. Så att alla förvaltare vet att man kan få, har man goda resultat över tiden så kan man få lite rörlig ersättning. Den kommer långt senare i så fall.
Skapa långsiktighet.
Förlåt?
Det skapar långsiktighet.
Ja, och sen så är det ju, det finns ju ett regelverk också att den där ska ju betalas ut i fondandelar till del av det som är kvarhållet. Så på din första fråga där.
Ja.
Så att jag tror att det är möjligt att det finns lite mindre valmöjligheter i exakt. Men en förhållandevis stor andel av när rörliga ersättningen måste kvarhållas.
Det är bra. Skapa långsiktighet. Det gillar vi.
Och apropå långsiktighet. Vi har hållit på i över en timme nu.
Ja.
Det var jätteintressant. Det var väldigt intressant att höra er berättelse. Och mer om Dino och Gerge. Vi ser fram emot att träffa fler av era kollegor och förvaltare och prata om de enskilda fonderna.
Ja,
är det hur?
Ja, definitivt. Jag har skrivit om några av dem. Ja. Det är väl,
tack, det var trevligt att vara här.
Ja, det är läge att ta hit dem. Kul att ta er.
Glad att ni efterfrågar oss.
Lycka till med ert arbete framöver. Jag förstår att ni har mycket att göra. Och tack till alla som har lyssnat. Tack, och tack till Per.
Ja, tack så jättemycket.
Tack.
Hej.